framgångsrika varumärken och intressanta affärsmodeller. Vi satt för några veckor sedan och pratade om lite olika intressanta svenska företag som man skulle vilja prata om och diskutera. Vad är det som egentligen gjorde att de lyckats? Vad händer nu och vad kommer deras, hur ser deras framtid ut? Och jag hade förmånen att få prata med två av Sveriges absolut främsta varumärkesstrateger på det här området. Mitt namn är Alexander Todoran och vid min sida har jag Mats Georgsson och Mats Runne.
Hejsan,
de kommer alldeles strax få presentera sig själva lite så att ni får en lite känsla kring vilka de är. Jag, Alexander Todoran, jobbar ju då med varumärkesstrategi, analys och varumärkesvärdering och fuskar även på hållbarhetsområdet och älskar intressanta affärsmodeller, framförallt att sätta ett pris i kronor och ören på dem. Och innan vi börjar så kan ni väl få säga någonting, mina herrar. Vi kan väl börja med Georgsson.
Ja, men jag är killen som ville jobba med reklam som inte fick jobba med reklam, för jag doktorerade för tidigt. Och det innebar att då fick man bara hålla på med strategi och vart ska vi vara i framtiden och sådana där saker. Men det är jag rätt nöjd med idag i och för sig. Men jag kom tillbaka till Sverige efter att ha doktorerat i USA och jobbade på Ericsson några år tillsammans med Mats Rönner. Sen har jag drivit ett eget konsultföretag i princip sedan dess och också varvat det med att ha jobbat på Stockholms universitet i 10 år och undervisat i de här grejerna. Så det är det.
Och Rune, vad kan man säga om dig?
Ja, Mats och jag har ju som sagt mötts i karriären. Vi var båda på Ericsson och sen gjorde jag lite fler stora bolag. Så efter Ericsson var jag på Electrolux och sen på Skanska. Och jobbade med både varumärkesfrågor och marknadsföringsdelen där på lite olika roller. Och sen har jag fokuserat rätt mycket, förutom allmän liksom marknads- och varumärkesstrategi de senaste åren, ganska mycket med effektfrågan. Liksom hur mäter man och redovisar det värde som bolagen eller som marknadsföringen skapar till de bolag, vare sig man sitter på bolaget själv eller jobbar med det som konsult på olika sätt.
Det låter som en erfarenhet som är av världsklass nu när vi ska diskutera två av Sveriges absolut intressantaste företag och två bolag som kanske har några av de intressantaste affärsmodellerna också. Vi tänkte prata lite om H&M och IKEA. Och vi fastnade i att dessa bolag har då demokratiserat mode respektive heminredningsindustrin. Och vår bakgrund eller vårt sätt att resonera är att dessa bolag har ju varit oerhört framgångsrika. Det kan ingen ta ifrån dem, men affärsmodellerna är ju satta under press och vi lever i en föränderlig tid. Och då tänkte vi så här, låt oss diskutera de här två svenska undren utifrån en ganska enkel tankefigur. Vi börjar i frågan i dået då liksom och ställer oss frågan helt enkelt, vad är det egentligen som gjorde bolagen så där framgångsrika som de har blivit? Och självklart så kommer vi inte kunna ge ett allt för uttömmande svar på det, utan vi kommer ju grotta ner oss i några punkter som vi tycker ändå är utmärkande. Efter dået så pratar vi lite kring nuet då liksom. Nu har ju stormen kommit, kanske lite teatrikaliskt, men det finns ju alltid en storm i alla affärslivscyklar. Och den tänkte vi också titta lite närmare på. Vad är det som IKEA respektive H&M möter på sina marknader idag? Och sen så går vi vidare till Semnet då och tänker oss lite, hur kommer de rida ut den här stormen eller kommer de göra det? Vi är ju naturligtvis experter på att måla saker och ting på väggarna och det får ni ha lite överseende med, men det är en allvarligt menad fråga och en allvarligt menad problematisering som vi försöker ägna oss åt här liksom, så att det inte bara för problemets skull. Vi rusar raskt in i dået och jag lämnar ordet fritt så får herrarna här beskriva lite vad som gjorde egentligen de här bolagen framgångsrika.
Jag kan ju börja lite grann och bara liksom köra en disclaimer från början att det här är ju liksom vårat tyckande. Jag har haft visserligen förmånen att ha en del kontakter med personer framförallt på IKEA-sidan i lite olika nätverk och sådana saker, men vi har ju åtminstone inte jag någon förstahands erfarenhet att ha varit på insidan i något av bolagen. Men om man ska göra en slags historiebeskrivning, så är det ju två företag som har två saker gemensamma. Det ena är karismatiska entreprenörer som har utvecklat affären, och ett fokus på det här med liksom låga kostnader och låga priser, att göra saker tillgängliga till fler på ett smartare sätt. Utan att allt för mycket i alla fall göra avkall på, låt oss kalla det för det, den nytta eller det värde som produkterna levererar, vare sig det är kläder eller det är heminredningsprodukter. Så det finns liksom en stark entreprenöriell anda i båda bolagen att göra deras lösningar, smarta tänkandet tillgängligt för många runt om i världen, inte bara i Sverige utan internationellt också, med stor andel av försäljningen utanför våra gränser.
Det finns väl också ett perspektiv på det här med just demokratiseringen av det man erbjuder, att vi var ett ganska rikt land tidigt. Vi var väldigt homogena. Och då funkade det väldigt bra att ha liksom en sån här one size fits all-attityd. Liksom att så här, vi gör grejer för folket, så att säga. Mm. En slags, så att säga, positiv socialdemokratisk anda egentligen i entreprenörskapet. Då. Och det gick ju sen att exportera väldigt bra i takt med att andra länder, så att säga, fick en mer välmående medelklass som ville liksom, dekorera sina hem och klä sig lite mera mode.
Man kan ju också lägga till, och det är en punkt som jag tycker ofta vi glömmer bort, det är lite grann det här, alltså vad innebär ditt ursprung för, liksom, vad är trovärdigt eller vad är möjligt att argumentera för i ditt varumärke? Jag tror ändå många har ju sett den här World Value Survey och den kartan där vi liksom lägger in kulturella värderingar på en karta, och Sverige ligger, vi är så långt ifrån landet lagom man kan komma. Vi ligger väldigt långt upp i högra hörnet i den kartan. Och det gör ju också att när du ska exportera eller när du är på en marknad som inte är din hemmaplan, det behöver inte vara internationellt, det kan vara liksom bara en annan region, så har du oftast två saker, eller tre saker kan man säga, som blir din referensram när du ska bedömas. Och det första är liksom, vilken kategori är du i? Vem ska jag jämföra det med? Det andra är ju liksom, är du dyr eller billig? Är liksom, på vilken prisnivå? Är det här premium eller är det här lågpris? För det är liksom, det är lätt att se åtminstone vad du sätter för pris på dina produkter. Men det tredje är liksom, var kommer du ifrån? Mm. För vi har ändå uppfattningar om att vissa saker får en större trovärdighet utifrån den så här ursprungsplats du kommer. Och om du är tysk så har du en viss trovärdighet i att prata liksom logistiklösningar och sådana saker som det krävs ordning och reda på. Det kanske finns lika bra lösningar från ett italienskt företag, men vår bild av vad Italien representerar gör att det får en lite större liksom utmaning. Omvänt, säljer du delikatesser så har du en större fördel att vara italienare än att vara tysk i så fall. Så oaktat samma kvalitet i produkterna. Och jag tror som Mats var inne på, den här demokratiseringen av samhället som Sverige var långt framme med. Det var liksom en del av den här World Values-studien, att men vi har legat i framkant i den typen av förändringar av samhällsstrukturen. Vilket också gör att om du ska prata om demokratisk design eller demokratisk mode eller tillgängliggöra det för många, så var det ganska tacksamt att komma från Sverige med den typen av lösningar och den typen av affärsmodeller. Därför att det stämde bra överens med det ursprung vi hade. Det var liksom trovärdigt att hävda att de produkterna från svenska företag på en internationell marknad hade en viss liksom trovärdighet i erbjudandet.
Det är också intressant tycker jag att vi tenderar ju liksom att bedöma de här företagen också som svenskar, där de här sitter väldigt mycket i vår folksjäl, och vi har svårt som svenskar att se dem utifrån vad de betyder. Men det är som sagt att jag tror bägge har setts lite som, så att säga, positiva influenser just i de länder där de dyker ner, för att de, så att säga, tar med sig de här värderingarna. Så det är,
det finns ju också en intressant detalj. Om man är så gammal som jag så kommer man ihåg att för, vad kan det vara, 40 år sedan, 50 år sedan, det var ju Ikeas logotyp. Den var inte blå och gul, den var röd och vit.
Mm.
Och sen om det är liksom ett uttalat syfte eller om det bara är en väldigt lämplig slump att när man i allt högre grad blev internationella att man bytte färgskalan till samma färg som svenska flaggan.
De körde både och länge. De hade rött och vitt i Sverige och så här var de blågula internationellt.
Och sen har vi liksom hela namnsättningsstrukturen med ord och begrepp som från början bara var svenska. Nu finns det väl en del nordiska beteckningar i sortimentet där också.
Jag läste inför den här podden om någon upprörd dansk som påpekade att billiga mattor hade danska namn minsann. Att det var någon form av hemsk komplott mot Danmark. Det tycker jag var kul.
Men då har vi varit inne på en sak som har gjort bolagen så att säga framgångsrika, att de är del av den svenska folksjälen ungefär. Man kan också säga, när jag gjorde lite research inför den här podden så fastnade jag väldigt mycket i att kulturen i de här båda bolagen upplevdes ganska likadana så att säga liksom. Att båda kulturen, att kulturen skulle känna sig ledig och ohierarkiskt, jag vet inte om det är svenska värderingar, men åtminstone när man studerar det och liksom ser Ingvar Kamprad framför sig och Stefan Persson och Carl Johan Persson och så vidare, liksom, så kan man få en känsla av det där då. Och att alla chefer ska vara nåbara på ett lätt sätt. Man har en strävan att vara obyråkratiskt, platt och informell. Och att många av medarbetarna, när man läser så här medarbetarstudier, pratar väldigt mycket om att H&M och IKEA har chefer som känns lite så här H&M-iga och IKEA-giga av olika slag. Och det är ju intressant liksom, att man har kunnat som att säga, få in det i någon slags chefssjäl.
Mm.
En annan grej som kanske har gjort dem framgångsrika det är att deras affärsmodeller bygger mycket på ownership. Alltså att folk ska tänka själva då. Alltså det är ledarskap fullt och sunt förnuft va. Så att medarbetarna stannar ju då, det är alltså superlojala medarbetare och de stannar oftast för att de får ansvar, de blir sedda.
Mm.
Och det troligtvis skapar då lojalitet och energi och gör folk ganska självgående. Och å andra sidan så kan ju den här kulturen liksom kännas nästan som en religion, alltså på grund av den här lojalitetssträvan så att säga då.
Och det är väl lite annan... det här, jag tänker vi hade ett begrepp. Man kan säga att du har freedom with a framework or freedom within a framework. Mm. Och jag tror att i båda de här bolagen så är det ett väldigt tydligt framework. Och du håller det till ett koncept och du har en väldigt tydlig liksom, styrning av vad bolagen står för. Och sen är det kanske däremot så att så länge som du håller dig inom det ramverket så har du stor liksom, frihet att göra dina egna lokala lösningar och sådana saker.
Just det, och det kan ju vara att anledningen till att man uppmanar alla att ta egna initiativ då, det är att det är en del av den så kallade entreprenörsandan som bolagen vill ha. Då får det ju för sig också gå lite fel. Men man behöver behålla den här känslan av att det här är små företag trots att de har 100 000 medarbetare. Det tror jag är det är ju den stora utmaningen för dem.
Men det jag tycker också att man ska se upp lite med företagskultur, för att det här är jättebra i medgång. Men sen när det går dåligt, då är det här den största fienden man har. Att man har liksom en jättestark övertygelse om en massa oskrivna regler som man liksom inte riktigt kan prata om och som är svåra att få upp till ytan för att förändra saker. Så att jag skulle säga det att det här har nog varit deras största styrka och kan också vara deras största svaghet i framtiden i en föränderlig värld.
Jag vet till exempel också när jag var på Electrolux för ett antal år sedan så hade vi väldigt mycket diskussioner om hur vi skulle liksom alltså styra varumärket och vi hade ju en strategi att gå mot färre varumärken, mer så globalt eller internationellt så baserade varumärken, färre lokala alternativ helt enkelt för det var för dyrt att hantera och det blev en bättre affär. Men ett av de exempel vi hade en del diskussioner med, det var just H&M. Och det var kanske det mest centralstyrda varumärket som vi tittade på där liksom i princip all styrning när det gäller liksom struktur, butiksetablering. Där fanns det liksom en central metod hur man gör det hela, det centrala team som styrde exekveringen. Sen var du liksom lokal butikschef, då drev du butiken, men det var väldigt mycket styrt vilka ramar som gällde, vilka liksom format, vilka sortiment och sådana saker som var hanterade, som det skulle hantera. Så att det var liksom en lokal frihet, men ett väldigt hårt mallat koncept generellt sett.
Det för ju också in på vad jag tycker är den gömda faktorn så här. Och det är det ofta med varumärken, att det är väldigt svårt att skilja varumärken från distribution. Alltså H&M är för mig en distributionsstrategi som nästan så att säga är maskerad som ett varumärke. Därför att innan internet så var det ju så att ju fler H&M-butiker du hade, desto mer fick du liksom folk som bara strålade in, kolla om det kom något nytt och så vidare. Och det var ju för att man också hade begränsad konkurrens från annat håll. Det vill säga, hade du fler butiker sålde du mer helt enkelt. Och det är ju också det som är deras problem idag. Att de måste liksom ha en ny strategi då. IKEA är ju också en distributionsstrategi. Det var någon amerikan någon gång som kallade IKEA-butikerna för nöjesfält som låtsas vara butiker eller något liknande. Det vill säga att det var så här, det fanns en anledning att man åkte ut till IKEA, spenderade en dag där och så shoppade man massa grejer och så vidare. Och att det är någon form av medveten utväxling då, mellan konsument och IKEA. Vad IKEA liksom, så att säga, ska bjuda på för upplevelse för att få dit folk och så vidare. Även det kan ju faktiskt vara i fara i framtiden när det kanske är så att säga att det trots allt känns som en för stor tidsinvestering och möda att åka ut till IKEA och att man istället kan handla på nätet. Men det är intressant tycker jag just det här att vi tror ofta att varumärken är väldigt frikopplade från sin distribution när det ofta är väldigt så att säga tätt sammanknutet i konceptet.
Ja, det är intressant i så fall också att titta på nu de initiativ som IKEA har börjat med de här citybutikerna och cityvaruhusen i olika format och flytta liksom utifrån våra möjligtvis förändrade resmönster eller olika sätt att välja att ta del av utbudet och anpassa sina lokaler utifrån de förutsättningarna.
Och frågan om
det ordet maskerad distributionsstrategi, den ska jag använda på starka varumärken liksom. Det är inget starkt varumärke, det är en maskerad distributionsstrategi, den är härlig.
Den är snott.
Men hör ni?
Ja.
Hör ni, ska vi försöka också ge oss in på nuet lite. Om de har blivit framgångsrika för sin kultur och för sina demokratiska värderingar och liksom varit ett samhälle där de liksom har kunnat liksom rida samhällsvågen och på det sättet blivit framgångsrika och kunnat exportera det här. Vad ser ni för utmaningar som de har i ett nu?
Ja, man kan väl säga så här att vi har väl, förutom att vi har haft liksom en massa omvärldsproblem med först med covid och sen med Ukraina och supply chain-frågor och brist på container och alla sådana saker som ju är oftast mer störande för lågprisaktörer om liksom dina omkostnader ökar därför att fraktkostnaderna ökar med x100% och så vidare, så blir ju din konkurrensfördel mer utmanande. Så kan vi också fundera på just, IKEA har ju på visst sätt haft en fördel därför att om vi har spenderat mer av vår tid hemma de senaste åren så har ju också det lyft fokus på men hur bor vi egentligen, vilka liksom faciliteter har vi som möjliggör det här mer blandade, jobba hemma, vistas hemma möjligheterna för oss som har, åtminstone har möjlighet att välja lite mer vad vi jobbar. H&M har väl haft en omvända, om vi inte möter lika mycket människor i vår vardag så har vi heller inte lika stora behov av att liksom klä upp oss för att på ett eller annat sätt visa vem vi är för vår omvärld så att säga. Så det har väl gått åt lite olika håll. Plus att vi har hela den här liksom, diskussionen i samhället generellt sett om vad har vi för sätt att använda våra resurser, vilka typ av hållbarhetsfrågor behöver vi ta hänsyn till. Är det liksom färre men värre, alltså köpa mindre men bättre, vilka typer av slit och släng Så här, premisser är det som gäller. Så att, där kan man väl säga att kanske H&M enligt min bedömning har kanske en lite tuffare sits än vad IKEA har haft, även om det är klart båda har en ökad konkurrens på många olika sätt totalt sett.
Mm. Jag ser ju en viss skillnad i också så här att om vi rensar för pandemieffekter och sånt där, så är det ju mer H&M har ju ett problem därför att mode är ju väldigt mycket per definition egentligen av att skapa en identitet genom det man konsumerar. Och när man tar bort då den här distributionsfaktorn och man kan köpa vad som helst på nätet precis varifrån som helst och faktiskt ofta då billigare dessutom än vad man har. Eftersom H&M har traditionellt legat på en väldigt låg prispunkt, men nu är inte ens prispunkten så att säga det avgörande i det. Då kan man välja precis vad som helst och många då väljer naturligtvis att vara mer individualister än att så att säga gå på ett vad de då kanske upplever som ett massmode. Och hur som helst så blir det ju då så här att mode handlar ju just då om identitet och då måste varumärket ha en identitet. Alltså vad är det H&M gör? Varför skulle vi bli ledsna om H&M försvinner? Liksom? Och det känns på mig här som att liksom H&M lever mer i något så här önsketänkande om att ja, men om vi kör ungefär som förut men vi har sustainability och så tar vi lite ställning i sociala frågor i lite blandning så här, då går det nog bra. Mm. Men jag tycker att det är en analys som fattas helt där.
Jag håller med. Jag har haft förmånen, jag har tillgång till en varumärkestracker där jag kan se H&M:s utveckling de senaste 7-8 åren. Mm. Och det är intressant att se att ganska många värden i deras, liksom, de attribut som finns här, är i princip konstanta. Det är liksom någon procent upp eller ner över år, men liksom det är inga stora skillnader. Men det finns två nyckeltal där det är en markant nedgång. Och det ena är, och de hänger väldigt mycket ihop. Därför att det ena är reklamerindran. Mm. Alltså man ser inte H&M eller upplever sig inte se H&M lika mycket. Och det finns en exakt samma utveckling när det gäller kännedom, alltså spontan kännedom. Den hjälpta kännedomen ligger liksom på 98-99%. Alla svenskar känner till H&M, så kan man säga. Men den spontana, liksom, vad är det som kommer högt i mitt medvetenhet eller mina associationsbanor? Där har det skett en tydlig nedgång. Mm. När vi pratar detaljhandeln, det är inte så att det halveras, men att det går ner 1-2% per år. Och landar man i den nedgången så är det 8-15% över några år, så att säga. Ja. Och det är klart att är du inte lika närvarande, har du inte samma mental availability, så att säga, så blir du inte heller lika relevant eller vald lika ofta, även om liksom ditt sortiment är samma. Så att just den här, varför ska jag tänka på H&M? Ja, det finns så många andra alternativ idag som också är mer närvarande, vare sig vi pratar digitalt eller traditionella kanaler.
Och det som Rune är inne på också, bara för att understryka det, liksom, jag menar, om man tittar på dem 10 senaste åren och vänder sig till aktiemarknaden som är en relativt cynisk marknad där de tittar på liksom företags tillväxtmöjligheter och risk. Så ser man till exempel de senaste 10 åren så är ju kursen ner med 48%. Mm. Och det betyder ju med andra ord att H&M har ju varit ett bolag som har varit i framkant och kanske värt ungefär 300-350 miljarder och kanske har en värdering runt 200 miljarder idag. Så att marknaden bekymrar sig över företagets förmåga till organisk tillväxt. Och jag tror att det är marknadens sätt att säga, som Mats Georgsson var inne på här, liksom så här, att det kanske är att man prissätter en identitetskris.
Mm.
Och prissätter egentligen företagets oförmåga att kunna leverera topline till en låg risk. Och jämför man till exempel med konkurrenter som till exempel det här nystartade fenomenet i Kina, så det här Shine som ni alla vet historien om, då omsätter de redan ungefär 200 miljarder kronor. Och de har ju inte haft mer än 5-10 år på sig. De har kanske ett varulager på ett par procent och de säljer kanske klänningar för 100 spänn och tröjor för 50. Och kan ändå ha sån hög kapitalomsättningshastighet, hög vinstmarginal och kunna verka på det sättet så att säga. Det vill säga ultrabilligt mode, om man nu får uttrycka sig så.
Det är väl också den här tragiska grejen att vi tror ju gärna i Sverige, vi överdriver ju liksom alltid betydelsen av att ha så att säga då en så här corporate social responsibility profil på företaget och så vidare. Men det visades ju till exempel i senaste svenska valet, till och med här i Sverige, hur de unga röstade. Och i det här fallet med en internationell publik, och när de röstar med sin plånbok, så går de ju till Shine, liksom. De går inte till H&M. De betalar inte liksom dubbelt så mycket för ett företag som försöker så att säga vara schyssta i sin kategori, tyvärr. Men det är det jag menar med så att säga, att där skulle man ju behöva jobba kanske med olika varumärken och olika positioner och så vidare, istället för att klumpa ihop allting och helt enkelt bli utkonkurrerad.
Och det jag gillar med, ja förlåt.
Ja, du har ju också liksom den andra klassiska liksom jämförelseföretaget, det är ju Inditex. Alltså Zara och deras andra varumärken.
Ja.
Som ju också har visat sig, men deras liksom konkurrensstyrka har ju ansetts vara deras möjlighet att förstå köpmönsterna och omsätta det i tillverkning och logistiklösningar, så att man snabbare möter, alltså man säljer mer av det som säljer mer, därför att man är duktig på att ställa om sin produktion och logistiklösning för att tillhandahålla mer av de produkterna. Så man får mindre liksom kapitalbindning i lager som inte efterfrågas och liknande.
Just det. Så att för sammanfatta så har ju H&M just nu liksom jag menar märkesproblematik, hur man ska nå ut till olika målgrupper och vilka behov man ska tillgodose. Men samtidigt som Mats Georgsson var inne på liksom, så är ju H&M kanske en förtäckt distributionsstrategi, som man kanske på något sätt strävar efter att allting ska klumpas ihop under H&M-märket för att kunna få så mycket skala som möjligt. Och så blir det här liksom ett spänningsfältet lite för mycket för dem så att säga, så de vet inte åt vilket håll de ska gå åt egentligen. Om vi nu tänker oss IKEA lite, bara för att få liksom en kontrast. Så jag menar, heminredning, paket till låga priser är ju självklart satt under ganska hög konkurrens. Och IKEAs pris- och volymfördel minskar ju faktiskt i betydelse. Och då kan man ju nästan fråga sig, varför är det så?
Jag kan väl börja med att jag tror att H&M's problem är lite så att säga det som IKEA nu kommer att möta också, fast kanske light-version. Därför att om man tittar på sig i Sverige, skulle jag hävda att inredning är ganska nära mode. Alltså att vi fäster oerhört stor vikt vid våra hem. Vi bjuder hem folk hela tiden, vi underhåller. Så här. I andra länder så är man ju så att säga i lite olika mix, lite mer relaxad kring detta och så vidare. Det som också talar lite mer för IKEA jämfört med H&M är att folk är ju mer benägna att ha hem som är ganska likriktade i smak fortfarande. Det tror jag kommer att förändras för övrigt, men det är en annan spaning. Men så att de har liksom lite av samma problem, fast det är i light-versionen så länge. Men jag tror ändå att IKEA måste ställa sig frågan så här, varför behöver världen IKEA i längden, när så att säga då man kan få all världens möbler att välja på sin datorskärm och så vidare. Och då måste man liksom börja ha något annat. Och jag är inte säker på det här att flytta in till städerna med butiker, att det är så himla mycket lösning på någonting. Utan det får man nog leta efter på ett annat ställe.
Jag tycker det finns en sak som är lite intressant om man jämför de här två bolagen. Och det är ju det att IKEA tycker jag har varit extremt duktiga från början att förklara varför man har låga priser. Alltså just det här att säga att ja, men vi har liksom alla hört liksom det här. Ja, men vi lägger våra butiker långt utanför städerna därför att där är det billigare hyra. Du får göra mer av jobbet själv, du får liksom åka och hämta grejerna, du får sätta ihop grejerna själv, så att vi kan säga att ja, du får en ganska okej soffa för en väldigt låg peng, och det har liksom varit ett bra argument. Och sen kan man säga, om man tittar på Ikeas position jämför Sverige, där det kanske mer har varit historiskt sett lågt pris och ganska okej design. Medan utomlands så är det mycket mer väldigt bra design till ett lågt pris. Alltså vår jämförbarhet, eller det vi jämför med i Sverige, här har vi kanske, eller i Skandinavien generellt sett, här har vi en ganska god designtradition och många designikoner i de olika länderna. Så här har det varit kanske svårare för IKEA att hävda en unik designtradition som de representerar. Medan utomlands, så jag vet, jag bodde i Kanada för ett antal år sedan. Jag hade en jobbarkompis som sa, du måste komma hem och hälsa på hos mig, Mats. För hela mitt hem är från IKEA. Och det var verkligen en statusmarkör för hans del att han hade extremt god smak. För de hade köpt liksom i princip all sin heminredning på IKEA jämfört med det så att säga, smäck som fanns i butikerna runt om i övrigt. Så att säga.
Ja, den är fin.
Om vi nu raskt går vidare till Zenit som vi kan ägna lite tid åt, så kan vi ju alla tre egentligen börja tänka på vilka tips skulle vi ge de här folkhemsdemokratierna? Hur ska de återuppväckas egentligen? Vad är nästa så att säga trend eller sak som de bör surfa vidare på?
Det är väl som alltid det här att visste man hur framtiden ser ut då skulle vi inte behöva sitta här så att säga. Men det är väl också det är väl ett par saker man ska ta med sig. Mats var inne på det här med, alltså det här med hållbarhetsfrågan har ju oftast flera dimensioner. Vi har å ena sidan en liksom därtill är vi nödda och tvungna därför att det finns liksom ändlighet i våra resurser och energipriser och alla sådana saker. Sen finns det ju liksom en sån här läpparnas bekännelse på många sätt att vi tenderar att säga att hållbarhetsfrågor är viktiga för oss, men sen har vi inte riktigt agerat utifrån det sättet. Vi har liksom, plånboken har inte varit där. Jag tror att en fråga som blir allt viktigare, det är liksom, hur kan vi använda hållbarhetstankar som symbolmarkörer? Alltså kan vi visa vår status, vår smarthet, alla sådana saker, de här emotionella, psykologiska drivkrafterna. Kan och kommer vi att använda dem för att markera att vi har gjort smartare val även utifrån hållbarhetsperspektiv? Alltså att det blir status. Men då måste det också finnas synlighet att liksom vi kan visa för andra mer eller mindre explicit att vi har gjort ett smart val. Att man ser det, det är inte, jag pratar inte svanenmärkning, men liksom att du behöver ha den här typen av prestige eller status i sättet du beter dig. Alltså typ det här, är man, att man kan säga till andra att titta, jag har gjort hela mitt hem kommer från IKEA. Att vi har liknande typer av symbolmarkörer som säger att titta vilka smarta val jag har gjort. Jag har liksom tänkt lite smartare, jag har tänkt lite längre. Och det är en utmaning, inte minst för H&M-sidan då, där du har haft det här med fast fashion, att kanske inte slit och släng direkt, men ändå liksom ganska korta konsumtionsmönster i det hela.
Jag tror väldigt mycket av, alltså om man börjar med H&M, så tror jag att det just kommer att handla väldigt mycket om att man skapar en identitet som är riktig varumärkesidentitet kring det man säljer. Jag skulle ju förorda egentligen att man använder H&M mer som bara ett paraply för just logistik och kanske varuhus så att säga då. Men att själva klädeslinjerna skulle ha så här egna identiteter, ungefär som de experiment man gjort med egna kedjor, som ju också har varit det som, så vitt jag har förstått, som har varit det mer lönsamma de senare åren. Det vill säga att man kan blomma ut fullständigt och stå för olika saker. Den andra grejen jag verkligen skulle rekommendera dem är ju att ta samtiden på allvar. Det vill säga att vill man nå ungdomar som har speciella attityder och intressen, då måste man vara väldigt nära just dem. Man ska inte ta genomsnittliga trender eller genomsnittliga fenomen. Därför att då blir man precis som allt annat. Utan man får bryta upp att det här varumärket, det står för de här grejerna. Och det här varumärket, det står kanske för helt andra saker. Funkar det i praktiken? Ja, det gör det. Jag minns mycket väl när det var så att säga ett tag när Nike ansågs som ondskefulla för att de hade barnarbete och så vidare. Samtidigt köpte lite mer vänsterlutande ungdomar Converse, för de tyckte att det var liksom lite så att säga antikapitalistiskt. Det var bara att de ägdes av Nike. Och jag som kapitalist myste ju över hela fenomenet. Liksom, att de sprang omkring med sina Converse som en signal att de minsann inte gillar Nike. De ägde Nike. Men det visar ju vad man faktiskt kan göra med varumärken. Och att varje generation hävdas vara så att säga, mycket mer engagerad och intresserad än vad de faktiskt är. Det handlar ganska mycket om yta trots allt. Och jag tror att man ändå måste liksom vara mycket mer professionell i att förstå olika grupper för att kunna tjäna dem i framtiden. Massmarknadsföringen där är liksom förbi. Och det tror jag till en mindre utsträckning kommer att gälla IKEA också. Och kanske att det är precis samma sak där. Att de har ju olika till exempel designstilar på möblerna redan. De skulle kunna utveckla det till att vara mer självständiga undervarumärken som skulle kunna ha en mer egen fanbase så att säga. Och jobba därifrån innan de får så att säga en sån här H&M-baksmälla av att det liksom blir ganska ointressant med en monolitisk brand. Så jag undrar om inte pendeln svänger väldigt mycket nu från det här liksom idén med det monolitiska starka globala varumärket till att man måste nog göra omaket och skapa flera undervarumärken och jobba med dem.
Jag tycker också det är intressant med IKEA. Jag ska säga att IKEA tycker jag har en tacksammare situation därför att hemmet och liksom livet i hemmet, alltså där livet händer, tycker jag är ett av de bästa reklamkoncept som har tagits fram, eller kommunikationskoncept som har tagits fram. Men just liksom, det ger dig så många kontaktytor. Jag tycker också det är intressant att liksom fylla på det som du var inne på, Mats. IKEAs är ju det här liksom att du har, vad heter det, deras hacking solutions på IKEA, som alla de som säljer klädslar och säljer liksom luckor och handtag och allt det där. Där du har möjligheten att så att säga göra en twist på IKEA-möblerna och det blir en egen liksom, variant av det hela. Och, det, och att IKEA bejakar det som ser det, men det är ett sätt för oss att vi kanske säljer skåpstommarna och så får någon annan sälja luckan, men det blir i alla fall bättre att vi får sälja stommar än att vi inte får sälja någonting i så fall. Så.
Ja, det kan vara 17 som en sån här variant på när man liksom bjuder in konstnärer för att omtolka ens förpackning och såna här grejer. Alltså, men det sker spontant. Det är väldigt snyggt.
H&M har ju haft sina liksom designersamarbeten med någon gång per år där man har någon typ av temporär kollektion på ett eller annat sätt. Så att säga.
Ja. Har du hört varför det dog, Mats?
Nej, jag vet inte om det har dött eller det bara liksom är mer sällan förekommande. Det finns väl naturliga skäl med de senaste årens utmaningar, men jag har ingen bild i övrigt där.
Jag kommer bara ihåg att jag läste en del debatt om alltså just att säga vem det där egentligen var bra för. Alltså det hävdes ju så att de här hippa designerna kom ut och fick en mycket större publik och sådär. Men jag skulle ju tippa att det är helt enkelt att de här creddiga designers som sköt sönder sin cred för de gjorde det där. Alltså det var bra ett tag, men sen så var det lite så att säga när man hade, det är ungefär som när YouTube la gratis musik på iPoden och alla blev förbannade liksom. Det blir så att jag undrar om inte det där också kan vara en varumärkeseffekt att designerna hoppade av. Men jag vet inte.
Nu när jag lyssnar på er så måste jag säga någonting annat i någon annan ände liksom, för att det ska bli liksom ett spänningsfält. Och det som jag tänker på väldigt mycket både då det gäller IKEA och då det gäller H&M är ett begrepp som jag skulle kunna kalla konstruktiv dialektik i brist på något annat. Och
det lät fint. Kunna säga,
ja, det lät fint. Man ska ju liksom slå sig för med olika fina ord. Men vad jag försöker säga med det är ju att en gång på när man var student och läste på Handels och sådär liksom, så fick man ju lära sig det att du får antingen då liksom ha ett stort utbud och sen så ha kanske liksom hyfsade priser, eller så får du liksom ha kvalitet på något sätt. Och sen så fanns det någon som pratade om dialektiken, att man ska slå ihop det här liksom, att man ska både konkurrera i liksom storformats anda och med låga priser samtidigt. Och den typen av resonemang fick mig också att tänka på både IKEA och H&M, att jag tror att framtidens ekvation som är oerhört kopiöst svår. Om vi börjar med H&M först för att göra det här lite mer strukturerat. Och det är liksom, hur kan man sälja ultrabilligt mode hållbart? Det är liksom en mishmash av egentligen, hur ska man säga, strävan. Alltså hur kan H&M knäcka ekvationen att både vara bättre på hållbarhet och få det bli billigare? Och vi har inte lyckats med det. Till exempel ekologiska varor. Det har man inte lyckats med. Utan då har ju det här stämpeln att det är ekologiskt, det har ju blivit dyrare. Men hur kan vi få ett bolag att både kunna vara mer effektiv, bättre på hållbarhet och dessutom vara billigare? Det tror jag är liksom framtidens ekvation, både för H&M och IKEA. Och man är ju långt framme på hållbarhet. Men man måste få ihop en sån ekvation så man kan exportera den ekvationen worldwide och göra det effektivt med det här svenska värderingsryggsäcken i ryggen också, så att säga. Det kommer ju göra att man kommer nå någon slags point of excellence. Att man verkligen kommer ta den här positionen som ingen kan ta. För att det är många som påstår att hållbarhet är en slags hygienfaktor, vilket inte jag håller med då. Utan gör man hållbarhet och cirkulär liksom produktionsgrej på riktigt, så att säga, så är det ju dels sjukt svårt, och det är verkligen ingen hygien, utan det är en fördel rakt igenom. Men att dessutom ta med sig det och ge konsumenten, som Mats Rönne var inne på, liksom ett val av status, att man väljer hållbara varor, men man ger dem även en prisfördel. Ja. Det tror jag är den nyckeln.
Jag tycker det är en intressant reflektion är vad vi har landat i matsidan. Därför att, eller åtminstone min tolkning på det hela, det är att ekomat har det lite tufft. Jag hörde en radioprogram igår där någon mjölkbonde skulle, i princip skulle vara tvungen att gå över till vanlig mjölk därför att de fick inte sålt sin ekomjölk längre. Nu är det liksom sample one, men däremot någonting som har status är ju liksom då lokalt producerat. Alltså där du har en tydlig avsändare, att det här, du vet vem som bonden eller vem som har odlat grönsakerna och sådana saker. Det är vi beredda att betala mer för. Kanske inte stora volymer, men när vi har någonting prestige, då är det viktigare att veta vem som har gjort det. Och den vägen kopplar vi saker som ja, men liksom bra liksom hantering, bra djurhållning, bra kvalitet och alla sådana saker. Och det blir viktigare än just hållbarhetsperspektivet i sig. Och jag funderar på vad är det som kan bli den typen av statusmarkör i de här situationerna? Är det just lite mera sparsmakat? Alltså indirekt så blir det en hållbarhetskomponent snarare än det direkta. Och se liksom, på vilket sätt kan vi skapa ett upplevt värde? Hellre köpa lite bättre, inte lika ofta. Fortfarande till ett lägre pris än vad motsvarande produkt skulle kosta till fina varuhuset om man pratar liksom IKEA-språket. Mm. Så för allting blir någon slags komparativ jämförelse. Det behöver inte vara att det är lägsta priset, men det är ett lägre pris än vad motsvarande produkt eller tjänst skulle kosta i övriga aktörers sortiment.
Jag ser det där lite till så här. Alltså klassisk nyhetsvärdering, att man brukar ju säga så här, att vad är det som blir nyheter? Ja, det är ju det som så att säga är nära dig i geografiskt, kulturellt och identifikationsmässigt, så att säga. Och det är väl det som har varit lite problemet med många såna hållbarhetsgrejer, att det blir väldigt abstrakt och stort och långt borta, medan liksom våra konsumentval ofta hamnar mer på just det här, det enkla, det greppbara. Och jag har mycket enklare själv här, jag bor ju på landet liksom, att om jag ser att grejer kommer från faktiskt min lokala ICA-handlares egna gård. Liksom. Jag gillar ju det. Mm. Och det för mig blir liksom mera hållbarhet än så att säga, abstrakta resonemang. Då. Så att jag tror att det kan nog ligga mycket där att man liksom funderar mer på så att säga, hur kan man å ena sidan vara mer konkret och också vara mera öka igenkänningen i så här att okej, det där förstår jag instinktivt snarare än så där på en högre teoretisk nivå.
Okej, vad härligt. Ska vi nöja oss där idag?
Ja, det kan vi väl göra.
Ja, precis.
Har vi löst två storföretags alla problem.
Ja, precis.
Härligt. Jag tackar er så mycket för uppmärksamheten. Alla som har lyssnat på det här programmet. Och så hoppas jag att ni lyssnar på oss igen. Så ska vi prompta för det snart. Tack så mycket.